Hej och välkomna till avsnitt 1114 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Med en omvärld som i stor utsträckning har fullt upp med coronapandemin så har Kina tagit tillfället i akt att stärka sitt auktoritära styre över Hongkong. Kina-experten Jojo Olsson, som driver nyhetssajten inbeijing.se, berättar här om Kinas agerande i skuggan av coronakrisen. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om situationen i Hongkong, eller på Hongkong, jag vet inte vad man säger riktigt. Och det är ju så här att Kina har stärkt sitt grepp över den här staden, den här regionen. Och Hongkong har ju en väldigt intressant historia. Det är ju en del av Kina, men ändå är det inte riktigt Kina. Kan du berätta lite grann så här, till att börja med, om Hongkongs historia?
Ja, en liten förenklad bakgrund. Så Hongkong blev ju en brittisk koloni i mitten av 1800-talet och det var ju då en mindre del av Hongkong till att börja med, så att säga då. Så att det var ju själva ön, Hongkongön, och en liten del av fastlandet som heter Kowloon, som först i mitten på 1800-talet blev brittisk koloni. Sen i slutet av 1800-talet så hyrde britterna en större del som kallas för nya territorierna, som utgör ungefär 90% av Hongkongs yta då, som man hyrde på 99 år i slutet av 1800-talet. Så till en början så var det alltså bara själva huvudön som var brittisk, men sen i och med det här hyresavtalet då, som löpte på 99 år, så inkorporerar man en större del på det kinesiska fastlandet i Hongkong också då, så att säga, i sin koloni från britternas sida.
Mm. Och det här, vi ska komma dit lite senare, men det här avtalet räckte ju ända fram då till 1997 när Storbritannien lämnade tillbaka Hongkong då till Kina. Men jag tänkte, under de här åren, mer än 100 åren då som Hongkong var i brittisk regi, hur utvecklades Hongkong kontra fastlandskina? Alltså, vilka var likheterna, vilka var skillnaderna?
Ja, det var ju en väldigt turbulent historia givetvis. Vi får ju inte glömma bort heller att under andra världskriget så invaderades ju Hongkong av Japan. Och under kulturrevolutionen i Kina så var det ju väldigt stora oroligheter i Hongkong med bomber och upplopp och väldigt... väldigt stora orosmoment i hela samhället där. Men man kan väl säga att fram då till 1997, vad som skilde Hongkong från Kina givetvis. Ska jag klara för sig att Hongkong var ju ingen demokrati under brittiskt styre heller, absolut inte, utan det var ju en brittisk guvernör som styrde där. Men vad man hade däremot, det var ju då att man hade ju rättssystem och utbildningsväsende som var, så att säga då, modellerat på brittiska motsvarigheter. Så man hade ett fristående rättssystem, man hade ett utbildningsväsende som uppmuntrade till kritiskt tänkande, man hade effektiv administration och väldigt lite korruption då, om man jämför med det kinesiska fastlandet. Och givetvis så var man ju ekonomiskt sett, fanns ju mycket mer rikedom och en mycket högre levnadsstandard i Hongkong än vad det gjorde i Kina då i slutet av 1900-talet, i och med att Kina, som vi vet, hade ju gått igenom såväl svältkatastrof som kulturrevolution och massaker vid Himmelska fridens torg, medan Hongkong hade varit en väldigt framstående tillverkningshubb och en väldigt stor hamn och ett regionalt finanscenter. Så ja, vid överlämningen där 1997 så var Hongkongs ekonomi utgjorde nästan en femtedel av Kinas ekonomi då, och det är ju väldigt, väldigt mycket om man ser till befolkningsmängden.
Mm. Hur många människor bor på Hongkong? Alltså, hur stort är Hongkong?
Ja, det är drygt 7 miljoner nu.
Just det, okej. Okay. Ja, det är bara en droppe i havet jämfört mot Kina då. Men
jag drygt precis drygt 6 miljoner, men drygt 7 miljoner, men tänk då att ytan, det är alltid lite kul att göra jämförelser med något man kan relatera med. Så ytan som Hongkong består av är ungefär lika stor som Örebro stad. Så tänk då omkring 7 miljoner människor i Örebro stad.
Okej, just det. Ja, men det låter ju som att Hongkong, det utvecklades ändå i en mycket mer progressiv riktning än det kommunistiska Kina. Man lärde sig att tänka kritiskt och man hade mer välstånd på grund av marknadsekonomi och sådana saker, och kanske lite fler internationella kontakter med Storbritannien främst. En sak till också innan vi kommer över till 1997, och det är att jag hört att Hongkong har väldigt bra sjukvård. Började det byggas upp under brittisk tid redan?
Det började byggas upp redan under brittisk tid, och bra sjukvård, det går ju också att diskutera vad man lägger i den benämningen, så att säga. Jag har ju bott i Hongkong under ett år, och ja, lyckligtvis så behövde jag aldrig uppsöka sjukhus under den tiden. Men man kan väl säga att i Hongkong finns en ganska bred allmän sjukvård som är tillgänglig för alla, men dock med ganska långa väntetider. Sen finns det ju också, eftersom det är en extrem marknadsekonomi, så finns det ju många privata alternativ, men ofta så ligger det utanför vad många av stadens invånare har råd att betala dem.
Just det. Okej, men om vi hoppar till 1997, då lämnade alltså britterna tillbaka Hongkong till Kina, och du nämnde att det var ett leasingavtal som man hade haft, men jag menar, varför gjorde man det i praktiken? Alltså, fanns det några bindande krav? Och jag menar, Kina var ju ändå en kommunistisk regim då, när Hongkong blev en koloni, då fanns ju inte ens kommunismen. Så jag menar, vad var det som gjorde att britterna kände att nu ska vi göra så här?
Ja, man kan väl säga att på 1990-talet var vi kanske inte direkt kolonialismens guldålder. Det var väl svårt för Storbritannien att motivera att man skulle behålla Hongkong. Ja, genom, då hade man ju fått göra det genom, så att säga, tvångsmedel då. Man hade ju knappast kunnat förlänga det här hyresavtalet med Kina. Och som jag nämnde då, så det var ju bara de så kallade nya territorierna som man hade hyrt. De andra delarna, själva Hongkongön och en del av fastlandet som kallas för Kowloon, det var ju en brittisk koloni som man hade tagit med vapenmakt och inte genom att hyra då. Så det var ju en ganska intressant situation här. Om man då från brittisk sida hade beslutat sig för att endast lämna tillbaka de delarna som man hade hyrt, då hade man ju fortfarande kunnat behållt då Hongkongön, som är då stadens finanscentrum, men det hade ju heller inte fungerat givetvis i längden. Då hade ju Kina kunnat skära av energiförsörjning, vattenförsörjning och så vidare och så vidare. Det var ju en ganska komplicerad förhandling det här. Jag minns väldigt väl när jag bodde i Hongkong och pluggade där, så läste jag en kurs som heter Chinese Foreign Policy, och då var det någon som frågade våran professor om man hade något exempel på det där kineserna verkligen hade lyckats i en förhandling med västerländska, eller om det till och med var utländska länder. Då tog den här professorn upp Hongkong som det tydligaste exemplet, för att i den här förhandlingarna inför överlämningen av Hongkong från Storbritannien till Kina, så fick Kina i stort sett allting de ville utan att behöva göra några eftergifter. Och det inkluderar ju även då Hongkongön och det mesta där då. Så att vid överlämningen så blev inte bara de delarna som Storbritannien hade hyrt, utan även de som man hade tillförskansat sig i samband med opiumkrigen då på mitten av 1800-talet, blev också kinesiska.
Men det var ändå så att det slöts ett avtal mellan Kina och Storbritannien om hur Hongkong skulle styras framöver, för att Storbritannien ville ju inte att Hongkong skulle bli som det kommunistiska Kina, så det fanns ett slags avtal för att man ändå skulle värna Hongkongs tradition och historia och det politiska system som britterna ändå hade byggt upp där och så. Kan du berätta lite om vad det gick ut på?
Det utarbetades ett avtal som sagt i mitten av 1980-talet som heter Sino-British Joint Declaration, och det föreskrev ju då att Kina under 50 års tid efter den här överlämningen skulle garantera Hongkong civila och politiska rättigheter som inte finns på det kinesiska fastlandet. Det innebar ju då att Hongkong skulle få ett betydande självstyre, en betydande grad av självstyre i alla frågor utan försvars- och utrikespolitik. En typisk sån formulering som ofta återges är att Hongkong skulle få behålla sin livsstil, way of life, fram till år 2047. Och ett av målen var då även att Hongkong skulle få välja sin egen regeringschef genom fria öppna val, allmänna val. Och när man hade slutit det här avtalet då i mitten av 1980-talet så trädde något som heter Basic Law trädde i kraft 1 juli 1997, när överlämningen då formellt skedde. Och den här Basic Law då, det kallas ju för Hongkongs grundlag eller Hongkongs minikonstitution, och det är i den här lagen som Hongkong garanteras de här rättigheterna som inte finns i Kina.
Just det. Och utvecklingen sen dess då lite kort bara, alltså fram tills idag. För att man har ju sett de senare åren att det har varit mycket protester där människor protesterat och demonstrerat mot att Kina stärker sitt grepp över Hongkong. Men var det så redan från början, eller har utvecklingen expanderat på slutet, eller bara lite kort de här åren som har gått sen dess?
Ja, det är värt att notera kanske i mitten av 80-talet så fanns det ju en väldigt stor tro i Hongkong att man skulle kunna lyckas förändra Fastlandskina i en mer demokratisk riktning. För åren innan massakern vid Himmelska fridens torg var en ganska öppen period i Kina där det fanns många reformvänliga politiker på hög nivå. Men de här förhoppningarna kan man ju säga att de grusade sig ganska ordentligt då efter massakern vid Himmelska fridens torg, som alltså trädde i kraft mellan att avtalet ingicks och trädde i kraft, så skedde ju massakern vid Himmelska fridens torg. Så det fanns ju en väldigt stor nervositet då 1997 när den här överlämningen skedde. Det var ju ganska många som beslutade sig för att utvandra till Storbritannien eller andra länder innan överlämningen på grund av massakern vid Himmelska fridens torg då. Och man kunde ju se, ja, det gick ju ganska städat till överlämningen då så att säga, men man kunde ju se från ett tidigt skede, redan 2003, så försökte kinesiska myndigheter med lokala myndigheters hjälp att införa en sån här säkerhetslag i Hongkong. Det kommer vi säkert in på lite närmare senare. Även flera gånger då så försökte man införa något som heter patriotisk och moralisk utbildning, att man helt enkelt ville bestämma läroplanen i stadens grundskolor för att man vill att eleverna i Hongkong ska lära sig kommunistpartiets version av historien och kultur och så vidare. Så redan från början så har man ju försökt att lägga sig i Hongkongs så kallade inre angelägenheter, eller ja, inhemska politik, som man då från Pekings håll inte ska göra enligt den här Basic Law, enligt Hongkongs grundlag. Men det har man ju försökt göra, och sen då så var det ju väldigt, väldigt stora protester i Hongkong 2014. Och vad som utlöste de här protesterna, man kan ju säga att det hade ju legat en del missnöje och pyrt under ytan i Hongkong då ett tag, på grund av att man då från Kinas håll försökt ta kontroll över vissa saker i inrikespolitiken i Hongkong. Men vad som utlöste de här protesterna 2014 omedelbart då, det var ju då att man skulle ha val till ny regeringschef, och då så meddelade Pekings myndigheter att ja, det kommer vara fria val, men ni får bara rösta på kandidater som vi har godkänt. Så att det var så här typiskt då kommunistpartis retorik att kringgå det här löftet. Och i och med att man då från Hongkongs aktivister och civilsamhälle, att man upplevde att det här löftet om fria allmänna val hade blivit sviket, så gav man sig ut på gatan och protesterade helt enkelt. Och det var 2014 som delar av stan lamslogs ju då under 79 dagar innan de här protesterna ebbade ut, dog ut. Och ja, i slutet där så var det väl, man använde viss polismakt för att ta bort de sista demonstranterna, men det var i stort sett fredliga demonstrationer då som ägde rum 2014. Men jag kunde se då att efter de här demonstrationerna så gjorde ju myndigheterna inga eftergifter överhuvudtaget, utan snarare tvärtom. Så när demonstrationerna väl hade dött ut så arresterades och fängslades flera av ledarna i demonstrationerna. Flera prodemokratiska politiker tvingades bort från parlamentet på väldigt, väldigt tveksamma grunder. Och överlag då så drog man åt tumskruvarna för allt från utbildningsväsende till pressfrihet, mötesfrihet och så vidare. I Sverige vet vi ju givetvis att Gui Minhai blev ju kidnappad tillsammans med sina kollegor 2015. Och det blev ju då ett allmänt hårdare kontroll över samhället i Hongkong efter de här demonstrationerna 2014. Mm. Och sen då kommer vi fram till fjolårets proteströrelse som startade i och med en väldigt kontroversiell utlämningslag då med Kina som Hongkong ville göra. Och det var ju, kan man säga, ja, en fortsättning på 2014 års proteströrelse. De missnöjet har legat och grott hela tiden, och den här gången blev det ju då våldsamt istället eftersom många aktivister och civilsamhälle, de diskuterar ju så att ja, vi lärde oss från 2014 att med fredliga medel kan vi inte få igenom någonting. Så den här gången så blev det mer våldsamt då.
Ja, just det. Och Kina har ju en ny president också nu som heter Xi Jinping. Vi har pratat om honom förut. Alltså, hade han en ännu tuffare ton mot Hongkong än vad hans företrädare hade? Han tog över, var det 2012 tror jag att det var, va?
Xi Jinping blev, precis som blev kommunistpartiets generalsekreterare 2012 och sen president 2013, och ja, man kan säga att han lett kommunistpartiet sen 2012 då. Och under Xi Jinping så har ju kinesiska, som säga, politiken både inrikes och utrikes blivit väldigt mycket mer aggressiv och repressiv och framförallt ambitiös. Och det råder ju en total brist på kompromissvilja. Och det här då att man efter Xi Jinping blivit president har gjort allt mer för att försöka bestämma även inrikespolitiska detaljer i Hongkong har ju då skapat ett mycket, mycket större missnöje. Sen är det ju svårt att veta hur hans företrädare Hu Jintao skulle ha hanterat en situation som de här stora protesterna 2014, men det är klart att Xi Jinping är ju väldigt, väldigt avskydd i Hongkong, och det beror ju dels på att Kina har ökat sin kontroll över Hongkong sedan han blev president, men det beror ju även på att allt från aktivister till rättsadvokater och journalister, civilsamhälle och etniska minoriteter förföljs ju mycket, mycket värre inne i Kina under Xi Jinping än vad som var fallet under hans företrädare.
Just det. Och det senaste som har hänt nu, det är ju att en ny säkerhetslag har diskuterats och kommer att implementeras på Kinas order egentligen. Och den här säkerhetslagen förändrar väldigt mycket i Hongkong. Och många har läst om att det här kommer att ske, men det är inte så många som kan detaljerna, vad det innebär och varför den är så kontroversiell och så. Så kan du berätta om den här nya säkerhetslagen?
Mm, det kan ju dra lite tekniska detaljer kring den här lagens bakgrund då. I Basic Law, som är Hongkongs egen grundlag, så finns det en artikel 23 som är väldigt kontroversiell och som diskuteras väldigt mycket. Enligt artikel 23 så har Hongkong ett ansvar för att på egen hand införa en säkerhetslag som då skulle kriminalisera landsförräderi och uppvigling och lite mer sådana bredare brottsrubriceringar. Och det har alltid funnits ett ganska stort motstånd mot det här i Hongkong, både bland befolkning och parlament, för att man kan ju se att det här är brottsrubriceringar som man använder i Kina för att sätta dit aktivister och personer som inte faller myndigheterna på läppen. Det är så kallade gummiparagrafer helt enkelt. Väldigt vagt definierade brottsrubriceringar. Och 2003 så försökte då lokala myndigheter att genomdriva en sån här nationell säkerhetslag på lokal nivå. Och då hade man givetvis stöd från Peking för det här också. Men i och med att det fanns ett väldigt stort motstånd mot det här i Hongkong så skapades väldigt stora protester. En halv miljon människor gick ut på gatorna och protesterade mot den här säkerhetslagen i Hongkong då. Så det blev ett väldigt stort bakslag. Det var, jag tror att det här var de näst största demonstrationerna som någonsin ägt rum i Hongkong. Så att man beslutas helt enkelt för att lägga den här lagen på hyllan, och regeringschefen då 2003 fick till och med avgå då i förtid. Och sen 2003 så har det inte riktigt varit, den här lagen har inte varit uppe på agendan igen. Den har inte tagit sig till parlamentet då, så att säga. Och nu så anser man ju då från Pekings håll att de här protesterna som ägde rum dels 2014 och dels under fjolåret, framförallt då de här våldsamma protesterna under fjolåret, det utgör ett hot mot Hongkongs säkerhet, men även då mot Kinas säkerhet. Och man har ju tappat tålamodet från kinesiska myndigheters håll. Man säger då att vi kan inte vänta med att Hongkong ska anta en sån här lag på egen hand. Så nu gör vi det själva. Och det här går ju givetvis stick i stäv tvärs emot Hongkongs egen grundlag. Som stipulerar att Hongkong ska ha ett stort mått av självstyre fram till 2047. I alla frågor utom utrikes- och försvarspolitik. För att den här lagen då som föreslogs, man tog fram lagförslaget förra veckan och röstade faktiskt igenom den idag nu, bara precis ett par timmar innan vi talas vid nu, så röstar man igenom den här lagen i Kinas parlament med drygt 2800 röster för och en röst emot. Och om jag kan fortsätta här så kan jag berätta lite skillnaderna bara mellan 2003 års lag och den lag som föreslås nu.
Mm.
För den lag som föreslås nu är mycket, mycket mer omfattande och säga generaliserande än vad lagen 2003 var.
Mm. Nej, men gör det, berätta om skillnaderna.
Absolut, så man kan ju säga då att den mest oroande delen och den mest kanske kontroversiella delen av den lagen som föreslås nu, den lagen som alltså röstas igenom av Kinas parlament idag, det är ju då att kinesiska säkerhetsstyrkor kommer tillåtas verka i Hongkong. Och det har ju alltid varit en sån här röd linje för Hongkongs självstyre helt enkelt, att man har en egen poliskår och att då kinesiska, vare sig kinesisk polis och framförallt då säkerhetsstyrkor, inte ska få verka i staden. Men i och med den här lagen som nu ska införas då, så får de tillåtelse till det. Och den här säkerhetslagen 2003 innefattade inte det här. Den innefattade att Hongkongs polis själva skulle agera då utan hjälp från Kinas säkerhetstjänst. Och en annan viktig sak är att...
Får jag ställa en fråga om det här då, alltså rent praktiskt. Alltså kan man säga att Hongkongs egen polis är mer lik den västerländska polisen? Alltså man har lagar man följer och man respekterar medborgarna. Sen kan väl vissa göra övertramp sådär på individnivå, men att det ändå finns en grundläggande respekt för medborgarna. Men att kinesisk polis och säkerhetspolis kanske snarare att likna vid Sovjets KGB kanske. Kan man säga att det finns en sån skillnad?
Hongkongs polis har alltid haft ett väldigt gott anseende hos befolkningen. Det har alltid funnits ett ganska stort förtroende för Hongkongs poliskår bland befolkningen. Fram tills egentligen förra årets proteströrelse, där det var väldigt, väldigt mycket våldsamheter mellan polis och demonstranter. Så man kan säga att Hongkongs poliskår är lite mer också modellerad efter den brittiska poliskåren snarare än den kinesiska poliskåren. Det finns mekanismer som gör att Hongkongs poliskår måste följa lagen och sina egna bestämmelser, och det finns granskande organ inom poliskåren där man kan göra anmälningar för tjänstefel och polisvåld och så vidare på ett sätt som man då inte alls kan göra i Kina. Men det här har som sagt var förfallit lite då med början förra året i och med de här stora våldsamheterna som har kommit både från polis och demonstranter.
Men just det här med säkerhetspolisen eller Kinas säkerhetstjänst, för det låter ju, man får ju lite så här KGB-vibbar, nu kommer de här stora uppifrån och du vet, ska hålla förhör och sådana saker. Alltså, finns det någon skillnad där också?
Nej, utan det är ju det som man ännu inte vet eftersom lagen inte är på platsen. Den här lagen har som sagt var röstats igenom idag. Den ska sen då återigen ratificeras av nationella folkkongressens ständiga utskott i Peking ska då anta den här lagen. Och sen så ska man då implementera den i Hongkong via dekret. Man ska alltså helt förbigå den lagstiftande församlingen, och det är också en stor skillnad från 2003 och från förra årets utlämningslag och egentligen alla lagar som har stiftats i Hongkong utom de som rör utrikespolitik. De har ju då gått genom Hongkongs parlament, Hongkongs lagstiftande församling, men den här gången då, just den här lagen som är den största, mest omfattande lagen sedan 1997, den ska man då implementera via dekret, så den ska författas, den ska formuleras i Peking, den ska antas av Kinas nationella folkkongress och sen ska den då redan nästa månad, om allt går enligt planerna, så ska den då implementeras via dekret, så att den förbigår helt Hongkongs parlament.
Just det. Ja, men du får gärna fortsätta att berätta om utvecklingen och sådär och om det finns fler skillnader mellan 2003 och det som sker nu då.
En stor skillnad mellan 2003 och idag, det var då alltså att den här nationella säkerhetslagen som man försökte införa 2003, det var en lag på lokal nivå. Det var då en lag som förvisso med Pekings goda minne och hjälp, men ändå på lokal nivå författades och skulle antas via parlamentet. Så det var en lokal lag som skulle vara sida vid sida med basic law. Och det skulle då alltså innebära att det skydd, de garantier för mänskliga rättigheter, politiska rättigheter, civila rättigheter som finns i basic law skulle fortfarande gälla. Men vad vi ser idag är att den här nationella säkerhetslagen som ska implementeras nästa månad, det är en nationell lag. Den kommer från Peking och implementeras i Hongkong, så den kommer alltså överskrida Hongkongs nuvarande lag. Det är också väldigt intressant och väldigt typiskt, ja, som man säger, typisk kommunistpartipolitik att det är samma kommitté, det vill säga nationella folkkongressens ständiga utskott som formulerar den här säkerhetslagen som även tolkar basic law för kinesiska myndigheter. Så den här kommittén då är ständiga utskottet i nationella folkkongressen. De kan då säga att ja, nu kanske det här ABC, det gäller inte längre i basic law, för nu har vi infört den här lagen då. Och då måste Hongkongs domstolar, Hongkongs rättssystem måste rätta sig efter den nationella lagen. Så det är alltså en väldigt stor skillnad att det här är en lag från nationell nivå snarare än lagar som fattas i Hongkong då, inklusive förslaget 2003 som skulle vara lokal nivå. Så det finns alltså inget skydd i basic law som väger upp den här nationella säkerhetslagen i och med att det är en nationell lag på högre nivå. En sista punkt som är, ja, som är kanske ännu mer oroande, det är att 2003 då den här säkerhetslagen som nästan skulle antas då och som man då har trott och liksom tänkt sig en nationell säkerhetslag i Hongkong sedan dess, det är att de här brotten då som formuleras i den här lagen, som exempelvis då omstörtande verksamhet och landsförräderi, det skulle bara gälla brott mot, ja, som det formuleras på engelska då, Central People's Government, alltså Kinas regering. Men i den här nya lagen som presenteras nu, då har man då bytt ut den här formuleringen mot State Power. Och State Power är då en mycket, mycket bredare formulering som innefattar mycket, mycket mer än Kinas regering. Den innefattar exempelvis lokala myndigheter i Hongkong. Så den här lagen skulle alltså kunna tolkas som att, ja, om du säger att du som Hongkongbo att du inte vill att Carrie Lam ska vara regeringschef, för att du tycker hon är opassande som regeringschef, då kan det
Och det
ses.
är Hongkongs regeringschef, eller?
Precis, precis. Så det kan till och med då, enligt den här nya säkerhetslagen, så kan det till och med bli problematiskt. Man kan hamna i problem om man kritiserar lokala myndigheter också. Det handlar alltså inte bara om kinesiska regeringen, utan det handlar om state power. Det handlar om lokala myndigheter och mycket, mycket bredare definition. Och det här är ju någonting som vi har sett i kinesisk lagstiftning, att man använder sig av väldigt, väldigt vaga, väldigt breda definitioner just för att man ska kunna sätta dit aktivister, politiker, folk som man tycker då är besvärliga, genom att måla med så bred pensel som möjligt. Och det här har givetvis också en avskräckande effekt. Om den här lagen hade antas så som den såg ut 2003, eller som den diskuteras tidigare, då vet man att då får man inte kritisera Kinas centralregering, så då gör man inte det. Men nu, då får man heller inte kritisera då state power, så då kanske man är tyst till och med vad gäller kritik mot lokala myndigheter. Det handlar alltså om att skapa en oro om vad som är tillåtet och inte, en oklarhet som då leder till självcensur.
Just det. Ja, det låter ju väldigt oroväckande. Och hur har, jag menar, det var demonstrationer förra året. Har det blivit några demonstrationer mot det här? Eller hur går det för demokratiaktivisterna just nu? För lagen är ju inte, den är ju inte implementerad än, som sagt.
Ja, det är en bra fråga som vi även då kan komma in på, varför man från Kinas myndigheter agerar just nu. Om vi börjar då med protesterna förra året, som sagt då. Det var ju en väldigt, väldigt lång, väldigt våldsam proteströrelse som började med att Carrie Lam, Hongkongs regeringschef, föreslog ett utlämningsavtal med Kina som var väldigt kontroversiellt, väldigt oroande, och det fanns en väldigt stort motstånd mot det här avtalet i Hongkong. Och efter då att det hade varit fredliga protester med då miljoner människor på gatorna, alltså enorma, stora, fredliga protester, och Carrie Lam och Hongkongs myndigheter ändå inte hade ändrat på sig, utan skulle ändå med en dåres envishet driva igenom den här lagen, så blev ju protesterna mer våldsamma. Och sen så tog det då några månader innan Carrie Lam och Hongkongs myndigheter beslutade att få lägga den här lagen på hyllan. Men då hade ju Hongkongs proteströrelse utökat sina krav. De kända fem kraven då, som bland annat innefattade att man vill ha fria allmänna val, en ny regeringschef, och man vill också att polisen ska ställas för svars med hjälp av en oberoende utredning. Men sen så dog de här protesterna ut gradvis, och det var dels för att lokalvalen i november så gjorde prodemokratiska politiker en väldigt, väldigt stor framgång. Man vann 17 av 18 distrikt i Hongkong. Det kändes som att efter de här valen så andades man ut lite grann och samlade krafterna på nytt då, kanske från prodemokratiska aktivistiska lägren då, så att säga. Men sen så kom ju även då coronakrisen, och i och med coronakrisen så infördes regler för, säger man, social distans i Hongkong då, att man fick inte samlas om det var tre personer eller fyra personer på allmän plats. Och de här reglerna var ju säkert berättigade. Det kan ju inte jag sitta här och döma från ett coronaperspektiv. För Hongkong ligger ju väldigt nära Kina, man ville stoppa smittospridningen. Det är klart att det här gav ju säkert ett bra resultat. Men samtidigt så innebar ju de här lagarna att det blev olagligt att demonstrera. Inte bara om man inte hade tillstånd, utan per definition om man samlades mer än 4-5 personer på allmän plats. Och då var ju polisen givetvis snabb med att ingripa, så det blev ju omöjligt att ge sig ut på gatan. Det var per definition det olagligt. Så på grund av det här så dog ju protesterna ut. Och Som vi vet så startade ju coronakrisen i Kina och man lyckades även få bukt med den här smittan ganska snabbt i Kina då. Så att när vi sitter här och pratar idag eller redan förra månaden så kan man väl säga att ja, den värsta faran var över för smittospridningen i Kina, medan då USA och Europa och andra delar av världen fortfarande då har fullt fokus på hur ska vi stoppa smittospridningen, hur ska vi få igång ekonomin. Och det här är ju då en perfekt timing för kinesiska myndigheter att slå till i Hongkong. Och den här lagen som då presenterades förra veckan, det är inte första åtgärden man tar i Hongkong under coronakrisen, utan förra månaden så gjorde man ett stort tillslag där 15 stycken prodemokratiska profiler, alltså aktivister, politiker, arresterades på en och samma gång. Man har tagit från pro-kinesiska politikers håll, har man tagit kontrollen över en viktig kommitté i parlamentet genom att säkerhetsvakten helt enkelt bar ut prodemokratiska ledamöter som då anklagades för att ägna sig åt fördröjningstaktik. Man har från de två kontor inom Kinas administration som sköter Hongkong har man bytt ut ordförandena till två stycken hårdföra lojalister till presidenten Xi Jinping, som då har skruvat upp retoriken och börjat då prata om att nu måste vi ha en nationell säkerhetslag för att Hongkong utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Det har varit flera dramatiska händelser i Hongkong som har försvunnit i coronabruset i västerländsk medierapportering. Men givetvis så är den här säkerhetslagen då den allra allvarligaste. Och en sista sak som har med tajmingen att göra här, inte bara coronakris utan i Hongkong, så är det också parlamentsval i september. Och det här är alltså det viktigaste valet i Hongkong sedan proteströrelsen började. Som jag nämnde precis nu, så i lokalvalen i november så fick prodemokratiska kandidater kammade hem 17 av 18 distrikt, trots att staden hade ju stått i brand i några månader. Och etablissemanget, medier, politiker hade då försökt göra sitt bästa för att skylla det här kaoset på prodemokratiska aktivister, politiker och så vidare. Men ändå så lyckades de vinna 17 av 18 distrikt i det här valet, vars deltagande var högre än någonsin. Så givetvis så finns det ju farhågor från myndigheternas håll att i september så kommer samma sak hända i parlamentet. Hongkong har 70 parlamentsledamöter. Det är riggat, kan man ju säga, det här systemet, så att det är bara jag tror att det är ungefär en tredjedel av platserna som redan ges ut på förhand, och det är två tredjedelar som väljs och sånt där. Men rent teoretiskt så skulle prodemokratiska ledamöter kunna få majoritet i parlamentet i september, och det skulle ju verkligen då omöjliggöra införandet av en nationell säkerhetslag, och det skulle även då kunna ställa till mycket annat problem för Peking och etablissemanget om de prodemokratiska politikerna hade majoritet i Hongkongs parlament. Så nu har man istället då implementerat den här säkerhetslagen uppifrån från Pekings håll, som då kan användas, vilka många aktivister som jag har pratat med nu i veckan tror, att man kan då använda den här säkerhetslagen för att diskvalificera prodemokratiska kandidater inför det här viktiga parlamentsvalet. Så istället för att sitta och titta på och låta de prodemokratiska kandidaterna få majoritet i parlamentet, så inför man den här lagen som i teorin kan användas för att påverka valet till prokinesiska politikers fördel.
Mm. Väldigt oroväckande. Och jag menar, eller hade du med att tillägga om det?
Nej, det var allt om tajmingen där.
Ja, nej, men jag tänkte alltså, i sådana fall, vad ska de här demokratiaktivisterna ta sig för nu då? Alltså, sitter de bara och väntar? Alltså, kan de göra något alls i den här situationen?
Det är givetvis 10 000 kronors frågan. Vad ska man göra? Hur ska man bemöta Pekingregimens offensiv för att inskränka på Hongkongs självstyre? Jag har som sagt var under veckan talat med lokala aktivister, lokala advokater. Det finns ett visst mått av hopplöshet bland aktivister som ja, de har svårt att tro att det ska vara möjligt att arrangera lika stora protester som under fjolåret. Det är över 8000 aktivister som har blivit arresterade. Många är ute mot borgen, många är under utredning. Många har skadats väldigt svårt, samtidigt då som polisen, det är inte en enda polis har förlorat sitt arbete trots alla de här våldsamma scenerna som vi kunde se i Hongkong hela förra året. Som sagt, ett av kraven från proteströrelsens sida har varit en oberoende utredning mot polisvåld, och istället då så lät man en kommitté inom poliskåren utreda det här. Och föga överraskande så ledde utredningen till en rapport som visade att polisen hade inte alls överskridit sina befogenheter. Däremot hade demonstranterna varit väldigt farliga i sina metoder. Så det var ju en sån här utredning som ännu mer spädde på ilskan då. Men det är svårt från aktivisternas håll att det är farligare än någonsin att ge sig ut på gatan igen nu, om man säger så. De som jag har pratat med i veckan, det har man pratat mycket om att ja, dels vill man ha internationellt stöd, men även då så vill man ha ekonomiskt. Man försöker ta till i den mån man kan, ekonomiska åtgärder istället. Någonting som kallas för gul ekonomi i Hongkong, att man försöker bara stödja företag och restauranger och butiker som i sin tur stödjer proteströrelsen och så vidare. Det finns en väldigt stor hopplöshet bland stadens prodemokratiska och unga invånare när man nu i och med den här säkerhetslagen så kommer man ställas direkt mot kommunistpartiet och direkt mot de här säkerhetsstyrkorna. Tidigare har man ställts mot lokala myndigheter och mot lokal polis, men nu är det alltså kommunistpartiet och dess säkerhetstjänst som man kommer ställas mot, och det är inte att leka med.
Just det, mycket intressant. Men alltså i sådana fall då känns det som att det som behövs är omvärldens stöd, och då är min undran, omvärlden har ju som sagt både Europa och USA väldigt mycket fokus på coronakrisen just nu, men hur har omvärlden reagerat och vad kan omvärlden göra i den här situationen?
Ja, omvärlden har ju reagerat väldigt, väldigt tamt. Vi har sett de sedvanliga uttalandena som ja, uttrycker djup oro och så vidare, men som då inte ger vid handen att några åtgärder skulle följa på de här uttalandena. Ja, Storbritannien då, är många som anser att Storbritannien har en särskild moralisk plikt att se till så att det här avtalet följs, i och med att man var ju en av de som undertecknade avtalet. Men Storbritannien befinner sig i en svår situation i och med att man inte längre är medlem i EU. Man vill försöka slå vakt om ekonomisk utbyte och handel med Kina. Och då vet man givetvis från regeringens håll att om man kritiserar Kina så drabbar det ekonomiska utbytet. Boris Johnson mäktade väl med att säga, tror jag, att han förväntade sig att Kina skulle respektera avtalet, och hade brittiska utrikesministern tillsammans med Kanadas och Australiens utrikesminister. De uttryckte djup oro för det här. Från EU så hade vi ett ännu mer urvattnat uttalande än vanligt. Taleskvinnan för EUs utrikespolitik, hon mäktade inte ens med att uttrycka oro, utan de sa bara från EUs håll, sa man bara att man tycker att det här är viktigt, att avtalet är viktigt. Det var liksom det enda man kunde säga. Och det har varit väldigt, ja, men som vanligt när Kina ägnar sig åt aggressiva överträdelser, utomrättsliga brott mot mänskliga rättigheter, så har man liksom inte mäktat med från Europas håll att bemöta det med något mer än med tama uttalanden då. Sen har vi ju två stycken undantag som man kan se ganska tydligt. Och första är Taiwan, som har en regering som ganska dåliga relationer med Kina, för att uttrycka det milt, i och med att man öppet avfärdar Kinas anspråk på Taiwan. Och man har även då den sittande regeringen visat stort stöd för proteströrelsen i Hongkong. Och så sent som idag, eller om det var igår, det var en uttalande igår, och sen tror jag att det var en utveckling av uttalandet idag, så sa ju då president i Taiwan att man har tillsatt en särskild kommission, eller om det till och med var inom kabinetten, som skulle göra det enklare för Hongkongs invånare att bosätta sig och arbeta på Taiwan. Ja, förutom då att man uttalar stöd för proteströrelsen, så gör man det alltså även enklare för aktivister, prodemokratiska personer att fly från Hongkong till Taiwan. Svårt för Taiwan att göra mycket på ekonomiska området, men där har vi ju då istället då USA som, om du vill att vi ska komma in på USA redan nu,
Ja,
eller
men
om du har.
jag kan inflika en sak först då, alltså bara för att säga till lyssnarna. Så Taiwan och Hongkong har ju faktiskt en sak gemensamt, och det är att invånarna på Hongkong och invånarna på Taiwan är båda kineser, precis som kineserna på fastlandet. Men med skillnaden att på Hongkong och på Taiwan i synnerhet så är man inte kommunister, men alla är kineser, så man har språket gemensamt, man har historien gemensamt, man har kulturen gemensamt. Så att det är ju en gemensam faktor mellan alla de tre områdena, inte sant?
Det stämmer bra.
Just det. Men okej, USA sa du. Hur har USA reagerat?
Ja, USA och Kina redan givetvis handelskrig rasar mellan länderna, väldigt, väldigt dåliga relationer på senare 1-2 åren kan man väl säga. Så har de här relationerna mellan USA och Kina blivit så dåliga så att många pratar om att det pågår ett nytt kallt krig här. Det är allting från Huawei till handelskrig till Sydkinesiska havet och så vidare och så vidare. Och Taiwan då framför allt givetvis. Och nu har då Hongkong uppstått som en ny, vad säger jag, ett nytt konfliktområde mellan Kina och USA. Och det här är väldigt intressant, för att som jag sa tidigare, så många aktivister och prodemokratiska politiker i Hongkong, de vill inte bara ha uttalanden där europeiska politiker säger att det här är oroande, eller det här, vi förväntar oss det här, vi ser allvarligt på det här. Utan de vill se agerande från omvärlden då. Det talas ju bland annat då om Magnitsky-lagen, att man skulle kunna införa sanktioner mot politiker, kinesiska politiker som är ansvariga för det här. Men vad Hongkongs aktivister har gjort, som de har varit väldigt framgångsrika med, är att de har bedrivit en lobbying kan man väl säga, gentemot då, med USA och europeiska länder, för att man då skulle införa sanktioner mot Kina om Kina då inte respekterar Hongkongs självstyre och Hongkongs politiska och civila rättigheter. Så under förra hösten så antogs en lag som i USA då, som var ett resultat av kommunikation med aktivister i Hongkong, eller lobbying från aktivister och politiker i Hongkong, som innebär att varje år måste amerikanska myndigheter se över Hongkongs status, Hongkongs självstyre i relation till Kina. För att Hongkong har sedan 1997, efter överlämningen, så har Hongkong haft en särskild status i USA vad gäller då handel, investeringar, viseringar, många sådana områden där Hongkong har förmåner i relationen med USA gentemot vad Kina har då. Och det här bygger ju då på att Hongkong är ett friare, öppnare samhälle som då har ett visst självstyre. Så den här lagen som antogs förra året ger då amerikanska utrikesdepartementet i uppgift att varje år utreda huruvida Hongkong fortfarande har nog med självstyre för att bedömas få fortsätta åtnjuta den här särskilda statusen i relationen med USA gentemot Kina. Och om man då kommer fram till att Hongkong inte har det här självstyret längre, så kommer Hongkong då inte att ha de här fördelarna vad gäller handel och investeringar gentemot USA. Och igår igår så meddelade Mike Pompeo, USAs utrikesminister, att man hade kommit fram till att Hongkong inte längre är självständigt. Man har inte längre så pass mycket självstyre så att man ska få ha den här särskilda statusen. Och efter då den här utvärderingen från USAs utrikesdepartement så är det upp till Donald Trump enligt den här lagen då att ta besluten för om och hur mycket av de här särskilda fördelarna som Hongkong nu ska tas ifrån. Och Donald Trump, precis som Donald Trump tidigare i veckan, alltså innan Mike Pompeos bedömning blev officiell här då, så talade han om ännu vidare sanktioner mot Kina med anledning av Hongkong. Man har talat exempelvis om att man har satt upp en särskild fond för att underlätta för amerikanska företag som vill flytta ut från Kina och flytta tillbaka produktionen till USA. Man har talat om att göra det svårare för kinesiska studenter att studera i USA. Väldigt många sådana sanktioner. Så från USAs håll då, på grund av den här nationella säkerhetslagen helt enkelt, så har man då inte bara utfärdat fördömanden utan man har även då hotat med sanktioner som med största sannolikhet också kommer att drivas igenom. Sen vet vi inte till vilken omfattning, men det är väl det enda landet som så att säga har reagerat inte bara med uttalanden utan även med, man har visat då att det här kommer verkligen få konsekvenser.
Ja, som sätter kraft bakom orden alltså, just det. Mycket intressant det här. Jag har några frågor också innan vi avrundar eller avslutar från några av de som följer mig på Facebook. Jag sa att jag skulle intervjua dig och då skickade de med några frågor. Och en fråga den lyder, hade det inte varit bättre i din mening att, var det bra av Storbritannien att överlämna Hongkong 1997? Eller var det ett misstag?
Och som jag sa i inledningen här då, av vårt samtal idag, så det är väldigt, väldigt svårt för Storbritannien att motivera att behålla Hongkong. Ja, jag tror inte ens att det hade varit önskvärt. Hongkong var Storbritanniens sista betydande koloni. Det är liksom slutet på Storbritanniens koloniala era. Det finns väldigt svårt att motivera dels för den inhemska opinionen och den internationella opinionen då att man ska hålla kvar vid Hongkong. Däremot hade man ju kunnat säkerställa ett bättre avtal för Hongkongs befolkning. Man hade kunnat gjort mer för att se till att skapa mekanismer som skulle göra det svårare för Kina att bryta mot det här basic law, innehållet i basic law. Det är ungefär lite som att man lämnade Hongkongborna i sticket här, vilket då framförallt britternas sista guvernör Chris Patten och många andra brittiska politiker har sagt att man gjort. Och det fanns väl säkerligen ett visst mått av naivitet under de här förhandlingarna, för det skedde ju som sagt var innan massakern vid Himmelska fridens torg, när Kina utvecklades i en ganska reformvänlig riktning. Men jag tror att det hade varit omöjligt och säkert inte heller önskvärt för Storbritannien att behålla Hongkong. Men däremot hade man kunnat gjort väldigt mycket för att se till så att det här avtalet hade blivit bättre från Hongkongbornas synvinkel, men också så att det hade haft konsekvenser om kinesiska myndigheter bryter mot avtalet på det vis som man har gjort och framförallt då kommer göra med den här nya säkerhetslagen.
En annan fråga då, alltså, vad är utifrån din analys ett best case scenario för Hongkong just nu? Alltså, vad kan man hoppas på i bästa fall fram tills 2047 då, när Kina egentligen får göra vad de vill med Hongkong?
Ja, det är ju en väldigt, väldigt svår fråga, för att den här frågan har egentligen mer att göra med vad som händer i Kina än vad som händer i Hongkong, för att utvecklingen i Hongkong är helt beroende på vem som styr Kina och vilken ambition kommunistpartiet har för stunden. Som, ja, om man ska svara bara rakt på den frågan, vad som vore best case scenario för Hongkong från mitt perspektiv, det hade ju varit att imorgon så avsattes Xi Jinping och en ny ledare hade tagit över kommunistpartiet, och han kom ut och sa så här, han säger så här att ja, nu har vi beslutat oss för att Hongkong ska få 100% självstyre enligt Basic Law. Så nu håller vi på att förbereda ett val här till Hongkongs nästa regeringschef som ska vara helt fritt. Och sen när ni har valt den regeringschefen och ett nytt parlament, då kommer vi inte lägga oss i överhuvudtaget hur ni styr. Ert utbildningssystem, er parlamentariska aktiviteter, vi kommer inte lägga oss i det alls. Utan nu har vi bestämt oss för att vi ska följa Basic Law till punkt och pricka. Det hade varit bäst scenario. Det är ju inte särskilt troligt. Det är ju givetvis inte särskilt troligt, men kinesisk politik har ju alltid, det är ju verkligen som en pendel. Som jag sa då, innan massakern vid Himmelska fridens torg så var det mycket fria samhällsklimat, och sen så blev det mycket, mycket tuffare, mycket större kontroll givetvis efter Himmelska fridens torg. Sen öppnar man upp igen, och nu så ser man en ny nedstängning under Xi Jinping. Så det är ju inte otroligt att då kanske kommer någon slags reaktion på det här väldigt, väldigt ambitiösa, aggressiva styret vi ser från Xi Jinping. Det kanske kommer en ledning om, ja, inte imorgon, men säg 10, 20, 30 år som är redo att ge Hongkong mer självstyre enligt Basic Law. Det är svårt att säga. Så det här, vad som är best case scenario för Hongkong, det handlar helt och hållet om hur utvecklingen ser ut i Kina och i det kinesiska ledarskapet.
Just det. Som sista fråga då, så här i Sverige så vi kan ju inte alls göra så mycket jämfört med USA eller med EU eller så, men från ett rent strikt svenskt perspektiv, vad tycker du att Sverige borde göra och vad kan Sverige göra konkret i den här situationen?
Överlag då, den här frågan, vad kan man göra? Vad kan liksom utländska myndigheter göra? Hur ska vi hantera det här? Man kan ju vända på frågan också och se vad är alternativet. Alternativet är att inte göra någonting alls. Och det är givetvis det absolut värsta alternativet. Att man då inte gör någonting alls. Utan man hoppas på att Kinas regim, kommunistpartiet, ska inse att man kanske ska bli mer fondvänlig. Man kanske ska bli mer... Man kanske ska lyda internationella avtal till en större utsträckning och så vidare. Men det kommer inte ske, så att... Ja, jag pratade med en aktivist förra veckan efter att det här lagförslaget precis hade presenterats, och han citerade ett kinesiskt proverb, kinesisk ordstäv som går någonting i stil med att även en hund hoppar över väggen när situationen blir tillräckligt allvarlig. Vad han vill ha sagt då är att Kina då, om de får vara den här hunden då, så om situationen blir tillräckligt allvarlig, får tillräckligt stora följder, då kan så att säga, kommer de här följderna kännas hos kinesiska ledningen, då kan man då vara villig att hoppa över väggen, det vill säga kompromissa eller i alla fall stoppa vad man håller på med i Hongkong. Det gäller alltså att många länder måste gå samman och visa att det här inte är okej, och det räcker inte bara med uttalanden, utan man måste följa USAs exempel och verkligen meddela kinesiska myndigheter att om ni inför den här nationella säkerhetslagen så kommer det få konsekvenser, och inte bara då mot Hongkong, för att som jag nämnde tidigare så Hongkongs ekonomi 1997 vid överlämningen, det var ungefär 20% i storlek jämfört med kinesiska. Idag så är den mindre än 3%. Kinas ekonomi är mycket, mycket större idag och växer mycket snabbare än Hongkongs ekonomi. Så att vad Hongkong bidrar med till Kinas ekonomi är inte lika viktigt idag. Visst, det är fortfarande viktigt som finanscentrum, det är fortfarande man får utländskt kapital, attraherar utländska investerare, teknik, teknologi och så vidare. Obligationsmarknader och aktiemarknader är mycket, mycket friare än i Kina. Men om man då jämför med hur kännbart det vore för kinesiska myndigheter att ge sig på Hongkongs status som finanscentrum idag jämfört med 97, så var det väldigt, väldigt känsligt 97, men idag så är nationell säkerhet mycket viktigare än de ekonomiska aspekterna i Hongkong. Så att om man då ska, ja, enligt de aktivister då som jag har pratat med, de vill inte se att man ska straffa Hongkong bara eller ens framförallt, utan det är Kina som man liksom måste vidta åtgärder mot. Kinas kommunistparti, Kinas ledare, Magnitskijakten. Och vad som är intressant också att den här personen, vederbörande aktivist som jag pratade med, han framhöll Sverige som ett exempel som många andra länder skulle kunna följa. Med anledning av att exempelvis ja, alla Konfuciusinstitut i Sverige har nu stängt ner och det finns en väldigt stor opinion mot kinesiska myndigheters framfart i Sverige med anledning av Gui Minhai och kinesiska ambassadören och så vidare och så vidare. Så jag tror att visst, Sverige som enskilt land väldigt svårt att göra något, men ja, prata inom EU, driv på den här frågan att vi måste komma med något mer än bara det här uttalandet och så vidare. Som sagt, alternativet är att inte göra någonting och försöka agera, skapa opinion bland politiker i andra länder och så vidare. Mycket, mycket viktigt även för Sverige.
Så världen tillsammans mot Kina och för Hongkong med andra ord. Men med det sagt så vill jag säga tack till dig, Jo Olsson, för den här jätteinformativa berättelsen, historien om Hongkong till och med. Så tusen tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1114 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa podd om internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Lyssna också gärna på det tidigare samtalet med Jojo Olsson där han analyserar situationen i Kina. De avsnitten kan hittas i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv på usapool.blog. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat.